Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då säger vi välkomna till Quizpodden med mig, Stefan Helm och Emil Ted Gärdestad Droge. Hur är läget, Ted?
Jo, det är bra, tack. Vi har faktiskt kallat för Ted här för några veckor sedan här igen. Jag skulle gå och träffa en polare på en bar i Hägerstensåsen. En rätt sunkig bar, för det finns bara sunkiga barer i Hägerstensåsen, kan jag meddela alla som inte känner igen området. I alla fall så kom in där jag skulle möta honom, och det första jag hörde är: "Tja, Ted!" Jag bara: "Hej, hej." "Ja, det är ju hur lik som helst," sa han. Och så jag bara: jo, jag får höra det ibland." Han bara: "Kul." Och så i alla fall satt jag ner med min polare där, och de här satt alltså vid bordet bredvid. Så gick det kanske 20 sekunder, så höll upp sin telefon: "Kolla då, kolla vad lik du är." Och så hade han en bild på Ted Gärdestad i telefonen. Och jag sa: "Vad ska jag säga liksom? Jo, det är likt." Och hans tjej också: "Ja, superlikt, superlikt." Jag bara: "Ja, men det är håret, det är håret."
Du har inte hört om den här filminspelningen eller?
Nej, det har jag inte gjort. Jag skickade in en provfilmning faktiskt. Jag och min tjej gjorde en provfilmning. Men som sagt, alltså det krävs ju extremt mycket mer än att man liksom har långt hår för att få en huvudroll i liksom Ted Gärdestads film.
Nej, det vet jag inte. Fråga Steven Seagal om det. Han håller nog inte med.
Nej, han har ju faktiskt långt hår. Han har ju fortfarande, eller hur?
Jag vet inte, säkert.
Han är cheesy. Han skriver alltid, han skriver alla sina filmer själv också, tror jag. Alltid huvudrollen, alltid så här jättemoraliskt, liksom, politiskt korrekt. Ska alltid rädda någon liksom, någon Eskimo-stam från någon så här oljeborrningar typ. Och så är det egentligen en skitsnygg brud som vill ha honom.
Alltså han skriver filmerna själv då?
Ja, jag tror det. Han är alltid så co-writer. Eller jag vet när man gör det, men jag vill att det ska vara så. Det gör honom vidigare.
Ja, men det känns alltid att han blir lite mer begåvad då.
Ja, jag tycker det. Steven Seagal. Ja, men det känns mer... Vem är en Steven Seagal-film?
Nej, det kan jag inte. Men det känns ändå så här att skriva och få ihop någonting, alltså, det, på något sätt, ibland kan jag känna att skådis, det måste vara nästan världens lättaste yrke. Alltså stå på en plats och säga det här, och sen går det vidare. Att ändå skriva ihop ett manus, det känns som att det krävs mer.
Ja. Jo, men framför det till Leonardo DiCaprio, som du precis sa, och se vad han säger.
Jag tror att det var... Jag minns inte vem det var. Det kan ha varit John Wayne kanske, som sa det citatet. Att, alltså, jag älskar att vara skådis. Det är världens lättaste jobb. Det är någon som säger till vart jag ska stå och vad jag ska säga, och sen gör jag det och sen är det färdigt.
Ja, men det kanske stämmer då. Men nog om min framtida filmkarriär då, Stefan. Vi kanske ska ta och rulla vignetten och köra igång 97 avsnittet av Quizpodden.
Ja. Innan vi gör det så vill jag bara passa på och säga tack för alla anmälningar vi har fått på Quizpoddens 100-avsnittsfirande. Det är otroligt kul att läsa alla som skriver de här fina historierna. Att de har lyssnat mycket på podden tillsammans med sin familj och sambo, och att de har haft trevligt på långa resor och sådär. Så att det ska bli otroligt kul att få träffa er alla. Och till er som har skickat in, ni kommer få mer info i eran mailbox alldeles snart om vart vi ska träffas och hur det hela kommer gå till.
Rulla vignetten!
Om du har en fråga du undrar över, väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden.
Okej Stefan, här kommer dagens första fråga. I staden Everett, som ligger i delstaten Washington, alltså så långt nordväst man kan komma i USA nästan, där ligger världens största byggnad. Och nu undrar jag, vad används den byggnaden till?
Precis, och det är alltså så långt nordväst man kan komma, så att säga, i det sammansatta USA. För att vi har Alaska också, det måste väl vara ännu mer nordväst.
Det har du helt rätt i, helt korrekt.
Men världens största byggnad. Mm. Spontant så tänker jag ju flygplanshangar. Mm. Ja, det borde väl vara ändå hyfsat. Nej, inte så kallt ändå. Jag tänkte också kanske någon stor serverhall för typ Google eller någonting. Men jag tror att man lägger de här serverhallarna på mer, alltså, kyligt klimat. De byggde väl någon i Kiruna, tror jag, just för att, alltså, datorer anstrar värme, och då kan man, så att säga, bara öppna dörren och så kyls de ner.
Stämmer.
Istället för att bygga dyra AC-system.
Du kan få lite ledtråd. Mm. Byggnaden är 13 385 378 kubik stor.
Ja, det är stort.
Ja, och täcker en yta på 399 480 kvadratmeter. Alltså drygt 40 000 kilometer då, stort.
Herregud, kan det finnas något så stort alltså?
Ja.
Det känns ju ett sinnessjukt. Det här är ju som en stad.
Mm.
Oj, vad kan man använda detta till? Alltså, någon form av liksom förvaring känns ju nästan för stort. Men nu kommer jag tänka på det kanske är någon sån här, alltså, stort jäkla liksom bunker på något sätt, där man har då, alltså, hela en stor reserv för USA om det skulle bli kärnvapenkrig eller någonting, så kan man bygga upp hela det där, använda som en stor stad. Eller kan det vara en sån här forskningslaboratorium som man har sett i liksom James Bond-filmer som ligger under jord där de har, där de forskar på rymdraketer och sånt. Jag vet inte, men jag drar till här med, alltså, militärbas.
Ja, det är en väldigt bra gissning, Stefan. Men rätt svar är att Boeing, de bygger sina flygplan i den här byggnaden.
Ah.
Så det är alltså en Boeing-fabrik, och de bygger de så kallade wide body Boeing där. Och det är alltså modell 747, 767, 777 och 787. Så det är alltså det man gör i den här fabriken. Och den här fabriken byggdes i slutet av 60-talet när Boeing började lansera sina de här wide body planen då. Det är så stort så att det kan bildas moln i taket på den här byggnaden. Förstår du hur stort det är?
Ja, alltså, det är enormt stort alltså.
Ja, det är helt sinnessjukt. Jag såg även en dokumentär om Boeing då, där de pratade om den här fabriken faktiskt. Ligger på SVT Play nu, tror jag. Väldigt bra var den. Då pratade de i alla fall om själva utvecklingen och tidsaxeln som Boeing höll på att presentera sina nya wide body Boeings då, när det började. Och då, de hade hela tiden så tajt schema, så att när de visade upp Boeing, alltså rullade ut den från hangaren första gången för att visa, alltså, kommande kunder då, som Pam Air och sådana här större flygbolag som skulle köpa sådana här till sin flygflotta eventuellt då. Då rullade de ut ett icke-fungerande plan som bara såg ut som en Boeing, alltså som det skulle se ut. Men motorerna funkar inte eller någonting. Och så fick de en massa order, och så hade de liksom några år på sig och fixade liksom att få det att funka. Och de hade jätteproblem med motorerna. För de lät för högt, och det fanns inga motorer som kunde lyfta vikten av en sån här stort flygplan. Och de brände 60 motorer, alltså som sprängdes när de höll på att liksom försöka testa fram de här. Och varje sån här motor kostar flera miljoner dollar att tillverka. Och även nämnt att det här, när vi pratar om stora summor. Första ritningen på Boeing 747 bestod av 75 000 ritningar gjorda av 4 000 ingenjörer.
Ja, det är mycket. Men Boeing är väl det mest etablerade alltså flygplanstillverkaren tror jag. Det är väl även de som gör Air Force One, om jag inte missminner mig. Alltså det är planet som den amerikanska presidenten använder.
Ja, alltså jag känner ju inte till något annat märke av flygplan direkt. Som, förutom Boeing.
Nej, ja, det var ju sant. Det är väl Airbus, om de också tillverkar flygplan tror jag. Men har du flygit någon av de här lyxigare modellerna då? Dreamliner eller de här widebody-planen?
Ja, jag har flygit sådana här widebody när jag flög från, var det München till Los Angeles tror jag. Det var en herrans lång flygning. Jag tror det var 13 timmar i sträck eller någonting var det. Var med KLM, det holländska bolaget. Var väldigt skönt plan att åka i. Jag är ju flygrädd av mig, men det var inga problem med det här planet. Det kändes som man satt i soffan hemma nästan. Så bekvämt var det. Och guld att åka i det, verkligen.
Vadå, så du känner att din flygrädsla, den varierar med plan alltså?
Ja, alltså skakar det mindre så är det lugnt. Om ni skakar någonting så är det jättelugnt. Det är ju när det börjar skaka och här blir luftgropar och så. I och för sig ska jag säga det också. Eftersom det var en så lång flygning och skulle göra den här flygningen helt själv, så tog jag faktiskt någon så här crash course på internet om så här flygrädsla. Det var en gammal pilot som hade lagt upp det här på internet. Jag kommer inte ihåg vad sajten heter nu, för det här var drygt 5 år sedan när jag gjorde den här flygningen. Men då gick han igenom allting liksom och beskrev det väldigt så här pedagogiskt vad som hände när det började skaka i planet och så här, och risken att störta då, hur liten den var och hur många som hade delat utgång och så vidare utav krascherna. Ja.
Alltså det här är ju intressant ändå. För att jag har på något sätt tänkt att flygrädsla, ja, men det är liksom den här känslan av att man är högt upp i luften och liksom kommer dö då. Men jag förstår ju här att det är mer en rädsla för att vara obekväm då. Alltså det är en komforträdsla.
Nej. Det är
rädsla. Att det skakar och bullrar. Alltså det är det rädslan hänger på.
Ja.
Men om planen är bekvämt, då går det bra.
Ja, absolut. Så är det. Alltså så fort jag sitter obekvämt, då blir jag livrädd. Nej, det går inte. Det är därför jag har panik på tunnelbanan också i rusig trafik. Då blir jag livrädd. Nej, men det har det inte. Skämt åsido, det har ju såklart att göra med kontroll. Att jag inte har någon kontroll över situationen. Att jag är så utlämnad.
Men jag tänker att det borde vara samma även om det är ett alltså, bekvämt och lugnt plan. Du har ju ingen kontroll då heller.
Nej, men alltså om det börjar skaka mycket när man åker. Mycket turbulens alltså.
Ja.
Då är det läskigt, tycker jag. Och då är jag rädd att planen ska störta och jag ska dö. Men du har inget problem alls att flyga. Du bara sätter dig ner, känns som du åker buss, typ.
Ja, men så är det. För mig har det alltid... Det är inga problem. Jag tar någon spritryck och lutar huvudet tillbaka och tänker, ta mig bara fram, för helvete. Men jag har ju den största respekt för alltså de som har flygrädsla. Det måste vara... Det är skönt att du har överkommit det till stor del nu då. För det måste vara ett otroligt handikapp i dagens samhälle.
Ja, alltså... Även när den var som värst. Den har kommit tillbaka mer och mer också sen jag fick barn faktiskt. Jag läste att det gör det faktiskt. Att man börjar känna att man inte vill... Att man vill liksom inte dö när man har ett litet barn hemma. Såklart, man vill vara med och uppleva barnets uppväxt. Men jag vägrade låta mig hindras av det. Så fast jag var liksom verkligen rädd för att flyga, så då satte jag på planen ändå. Och liksom bara bet ihop. Jag kände att jag vägrade låta det här begränsa mig. Jag ska till USA, till exempel.
Ja, men det är bra. Man hör ju om fotbollsspelare ibland som är ute och spelar i Champions League och sådär, och får åka tåg liksom från England till Turkiet. Det blir ju en tuff uppladdning.
Ja, Dennis Bergkamp. Kom ihåg han. Som spelade alltså, i Holland och Arsenal. Ja, alltså superflygrädd. Han missade, jag tror inte han var med på vissa borta matcher så här ibland, för att det inte funkade att han skulle åka buss eller åka bil. Och sen vet jag inte hur det var när han spelade med holländska landslaget i VM 94 där i USA. Det kan vara att han åkte båt över först flera veckor innan eller någonting. Jag vet inte riktigt, men alltså verkligen så här, så att det blir ett form av handicap att han inte kan liksom, han vägrar flyga.
Alltså undrar man då bara alltså, om det, rent teoretiskt, om man kan ta in lagdoktorn och bara söva ner han och så lägga han liksom bär innan på planet och så håller han liksom nedsövd hela vägen och sen så vaknar han i Atlanta.
Ja, och då trycker man igen speed så han orkar med matchen om 5 timmar.
Vad har George W. Bush, den yngre av dem alltså, Hugh Hefner, Playboy-grundaren, och presidentkandidaten John Kerry gemensamt?
Okej, ska vi se här. Det kan vara att de inte klarar grundskolan kanske. Saknar respekt från folk. Att de kommer brinna i ett eventuellt helvete kanske. Att alla tar såna här blekmedelsbad som vi pratade om för några avsnitt sen, Stefan. För att få bort smutsen från sig själva. Men jag tror inte att det är någon av dem. Men det kan vara dem, känner jag så här spontant.
Vi kan väl recappa lite här. Kommer du ihåg John Kerry?
Ja, absolut. Demokraternas presidentkandidat mot George Bush var det väl?
Mm. Ja. Och han är ju just nu utrikesminister alltså i USA.
Ja, precis. Det kan faktiskt vara någonting med skolan, tänker jag. Att de kanske inte har, att de hoppade av skolan allihopa eller någonting. Och ändå så är de så liksom framgångsrika. Fast samtidigt, George W. Bush, det känns inte som att den äldre tillät den yngre att hoppa av grundskolan eller en utbildning liksom. Jag tror han var tvungen att fullfölja sina eventuella utbildningsplaner, om man hade några.
Alltså det känns som att utbildningen bland presidentkandidaterna står högre i kurs när amerikanerna ska välja än vad det gör i Sverige.
Jaså?
Ja, men då har inte de allra flesta gått på liksom, vad heter det här universitetet i New York?
Princeton, Harvard?
Nej, är det inte Columbia University som de flesta presidentkandidater har gått på, tror jag.
Men det är lite annat system där också, för där är ju, i Sverige kan ju vem som helst i princip utbilda sig utan att ha ekonomiska medel. Man kan ju ta lån här och få plugga. I USA, där krävs det ju att du har väldigt mycket pengar för att kunna plugga. Och det känns som att det är väldigt förmögna folk som blir politiker också i sin tur. Det kanske är i linje med det. Att det är någon tråd.
Ja, jag menar mer att alltså, det ligger mer fokus på det. Alltså vad har man för utbildning och så, när man ska väljas. Medan det känns som att i Norden kanske överlag så pratar vi inte så mycket om det.
Okej, då förstår jag. Ja, men det har du rätt i. Det har du rätt i. Jag måste hitta någon röd tråd mellan de där tre alltså. Vad ska jag säga då? Jag kanske ska köra på det ändå. Jag kör på det ändå. Att de har ingen av dem har gått klart grundskolan, säger jag.
Nej, det är tyvärr fel. Jag vet i alla fall att John Kerry här, eller jag ser det här, han utbildar sig i college. Han är förresten gift med en tjej som heter Teresa Heinz. Och Heinz kanske du känner igen.
Ja, ketchup.
Ja, precis. Hon är tydligen äger en stor del av Heinz livsmedelsföretag.
Kaching, ja.
Det är så här. De här tre, de är kusiner.
Va? Är de det?
Ja. Men inte first cousins, alltså inte så som vi i Sverige säger kusiner, utan nionde kusiner, så att man får gå lite längre bak då i släktskapet då. Men de är ändå släkt.
Undrar du var på släktmiddagarna när John Kerry mötte Bush där i presidentkandidaturen? Tror du var att man satt sig liksom på varsin sida av ett så här långbord? Republikanerna på en sida och demokraterna på en sida. När man åt.
Och så Hugh Hefner i mitten i morgonrocket och skiter i allt fullständigt. Helt totalt avslappnad.
På flanken. Med 10 borrskådisar. Och sen dela utmynna i liksom i whiskyshottande och slagsmål.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okej, Stefan, och söker ett redskap.
Mm.
På 5 poäng. Amerikanen Marvin Chester Stone är bäst känd för att ha uppfunnit det här redskapet.
Marvin Chester Stone. Tänk om det finns något redskap som liksom är döpt efter han då. Stone. Ja, kan han ha uppfunnit en sten kanske?
Ja, bra.
Chesterfield, han kanske uppfann en, inte, det är väl en möbelstil va, mest känd för sina soffor va, Chesterfield soffor. Marvin, nej, jag får ta nästa, helt klart.
På 4 poäng, i Argentina finns en så kallad bombilla, som är en särskild variant av det här redskapet.
Bombilla? Ja, det hade jag ju visat på att det var någon form av liten ökenrotta, typ.
Okej.
Typ som, ja, det låter lite så, bombilla, som ett djur. Bombilla, nu pratar jag ju inte spanska heller. Vi pratar väl i Argentina? Eller är det portugisiska? Nej, det är spanska.
Jag tror det är spanska i Argentina och portugisiska i Brasilien.
Mm. Nej. Pass, nästa ledtråd.
På 3 poäng. En praktisk variant med dragspelsformat gångjärn ett par centimeter från toppen uppfanns 1937.
Ja, alltså dragspelsformat gångjärn.
Mm.
Ja. Vart har man det? I dragspel kanske. Jag vet inte, jag kommer att tänka på så här gamla filmkameror, du vet, som man kan dra ut och in så här. Men nej, jag är ändå helt blank här. Ett dragspelsformat gångjärn. Ja, det är tumstock kommer jag tänka på nu. Jag måste säga att det är lite så här dragspelsformat kanske. Man har lite bra fantasi. Jag får ta 2:an också här.
På 2 poäng. Det här redskapet används ofta under barnkalas. Så tillägga att det behövs inte användas under barnkalas, men det görs ofta det.
En bur?
Ja, det har.
Nej, det var ju ganska många år sedan jag var på ett barnkalas nu. Får säga, det måste ju vara 25 år sedan. Barnkalas, vad har man där? Fiskedamm, kommer jag ihåg. När man alltid fick kasta över då. Ett litet fiskespö, det här gör man säkert fortfarande än idag, men man kastar över ett en fiskekrok över ett liksom uppspänt lakan, och så satt ju då barnets mamma eller pappa där, och så knöt de fast en godispåse i den här fiskekroken, och så låtsades man att vara napp, och så fick man liksom dra upp den här, och så kände man alltid, åh shit, vilken tung påse, och då tänkte man, nu ska jag få godis, och så låg det någon jävla apelsin där i, liksom. Den besvikelsen, den, jag minns det här än idag.
Ja, jag förstår precis vad du menar, men jag vet inte vem som arrangerar era fiskedammar, men vi hade i alla fall klärnyper som man bara nöp fast påsen i. Var det ju fiskekrot och bara, man knöt lite fast någonting i den heller.
Just det, så kanske det var. Nej, jag har ingen aning. Jag får ta 1:an också.
På 1 poäng. Syftet med det här rörformade redskapet är att få i sig olika typer av vätska.
Jaha, ett sugrör.
Jajamän, det är helt
rätt. Vet du vad jag tänkte först? Först tänkte jag beer bong. Jag tänkte varför har man det på ett barnkalas? Nej, sugrör. Sugrör går
jag med. Jajamän, vad bra. Härligt, härligt. Ja, oh, herregud. En beer bong. Ja, det är ju faktiskt... Kan man räkna det som någon sugrör eller någonting? Det är i alla fall ett långt rörare. Som man liksom ska häva i sig. Eller man häller väl öl i en stor tratt liksom. Och så har man ett stort typ av... ja, men det blir ett sugrör nästan. Ett stort rör. Som man ska hinka i sig allt det där. Kanske någonting för hundrade podden?
Kanske.
Men i alla fall, använder du sugrör ofta? Förutom när du kör beer bongs då?
Aldrig, ska jag säga.
Nej, det är många som dricker läsk, kaffe eller te med det. Det är faktiskt råd från Tandläkarförbundet, heter det va? De här som går ut med munhygienvård. Att man ska dricka just de dryckerna med sugrör. För att annars missfärgar de och i läskryckens fall då, så blir ju frätskador även på tänderna.
Mm.
Men man kan dricka kaffe med mjölk. Då hjälper det mot missfärgningar. Om du inte dricker med sugrör då, så sagt. Men jag tycker det känns så konstigt också att dricka kaffe med sugrör. Det är bara fel i min värld.
Ja, det känns väldigt fel. Alltså då går jag hellre och bleker tänderna några gånger per år. Då säger land, Emil.
Ja.
På 5 poäng. Det här landets valspråk lyder så här. Suveränitet hör ovillkorligen till nationen.
Suveränitet tillhör ovillkorligt den här nationen.
Ja, ungefär så.
Och det var valspråk. Vad är det för något? Valspråk?
One nation under God. Amerikanska. För Sverige i tiden, svenska.
Okej, okay, det är sådana typer av ord. Det här känns ju verkligen som något... Fidel Castro-vibbar av det här, känner jag, av någon anledning. Kanske att det är någon som är väldigt stolt över sitt land i alla fall. Extremt stolt. Men jag får ta 4-poängsnivån.
På 4-poängsnivån så får du antalet invånare, och det är 78 miljoner människor i det här landet.
Ja. Kanske nästan med Kuba då. Det borde vara i krokarna där i alla fall. Kanske ligger mer mot 50 det. 78 miljoner, det är ändå rätt stort.
Mm. Ja, du kan få ledtråd där. Kuba, det är inte så stort. Utan det, där bor det ungefär 12 miljoner.
Okej, det är så lite till och med. Okej. Ja, nej, men jag får ta 3-poängsnivån.
På spåren och kebab spelar en viktig roll här.
Kebab? Är det grekiskt eller turkiskt det? Är det turkisk kebab? Det kanske det är. Så jag chansar på Turkiet i den här. Ska jag göra det? Vänta, jag måste tänka riktigt noga här. Grekland, de har väl gyros grejer om. Jag tror inte att det är... Att det är grekisk kebab alltså. Jag är rätt säker på att det är turkiskt. Jag chansar på Turkiet. Det kan stämma in med antalet invånare också, känner jag.
Mm. 2 poäng hade varit att presidenten heter Erdogan. Och på 1-poängsnivån så har vi att huvudstaden heter Ankara och pengarna heter lira. Rätt svar är Turkiet.
Yes, härligt. Har du varit där en gång?
Det har jag varit, men inte direkt på någon kulturell resa, utan det var en sån här jobbresa jag gjorde med ett företag här för några år sedan, när vi var på något hotell och sol och bada och träna. Så att jag har ändå inte upplevt så mycket av landet, ska jag säga.
Okej, vilken ort var du på?
Minns ej.
Jag var i Alanya för herrans massa år sedan, det är nog 8-9 år sedan tror jag. Inte heller så kulturell resa, kan jag säga det. Det var väldigt turistigt och... jag har inte varit på en charterresa sedan dess och kommer nog aldrig att åka på det heller. Ja, i och för sig kanske då, nu när jag har barn, att man åker iväg på någon sån här all inclusive eller någonting. Men ja, som sagt, väldigt lite utav Turkiet fick man se. Väldigt tråkigt.
Jag minns när jag var i Grekland där, som du också var inne på, för massa år sedan. En sån här resa man åkte när man gick i gymnasiet med klasskompisarna. Så var vi nere och skulle uppleva då utomlands. Det var nog första gången själv utan föräldrarna också. Och då gick det runt en man på stranden och så skrek han att kom till våran buffé. Vi har 10 000 svenska köttbullar. Och då tyckte jag och mina grabbkompisar att det låter som en smart idé. Så att vi går till den här strandrestaurangen med sin uppdukade buffé utomhus i solen. Och hugger glatt in på liksom moussaka, köttbullar, ljummen, spaghetti och köttfärssås. Allt sånt gott. Och, alltså, den magsjukan jag hade där sen, det var något otroligt alltså. Det kändes som att jag hade svalt rakblad. Jag vet att några av mina kompisar, de klarade sig då. Så de var ute och festa och jag låg i fosterställning och kved. Och jag har otroligt svårt för att kräkas. Det är inte ofta det händer. Jag kan nog räkna dem en gång när det hänt på en hand, tror jag. Men jag minns hur mina kompisar kommer hem då vid 3-4 kanske på natten. Och en av dem ställer sig i toaletten och kissar. Och då vaknar jag till och känner att nu måste jag spy. Så jag springer in där och trycker undan han. Alltså när han står i full galej där. Och sen bara kräks så otroligt mycket ner i den här toaletten då. Medan han får stå och urinera i ett hörn då.
Ja, det låter som en trevlig resa. Klarar de andra sig då? Eller var det bara du som varit drabbad?
Jag tror att det bara var jag som var dum nog att gå till den här buffén 2 gånger.
Du har 2 gånger också?
Ja, vad säger man? Go for seconds liksom. Jag vill äta mig rejält mätt här. Vi sparar pengar liksom. Så att det var smart att liksom trycka i sig de här jävla köttbullarna så att man hade det upp i halsen.
Nu blir det till film, Stefan. Jag undrar, vilken film börjar med repliken I was 12 going on 13 the first time I saw a dead human body? Alltså, jag var 12 år och på väg att bli 13 den första gången jag såg en död människa.
Jag känner igen citatet väl. För att det här är en film som... Det kan vara en film jag har sett flest antal gånger faktiskt. Möjligen. Jag minns när jag bodde i en lägenhet i Vänersborg med en killkompis. Och vi var ganska tidiga med att flytta hemifrån. Så det var ofta liksom grabbgänget var hemma hos oss och kollade på mycket film. Och då minns jag särskilt en kväll. När klockan var 2-3. Det här var någon fredag lördag. Och vi satt liksom och inte gjorde någonting. 18-19 år grabbar. Jag hade säkert kollat lite Simpsons eller gjort något. Och så slog vi på tvn och alla liksom ryckte till och bara, yes, är det den här? Och då kom ju då den här repliken. I was 12 going on 13. The first time I saw a dead human body. Och vi satt ju som alltid då förtrollade fram till kanske 4 på natten när den här filmen var slut. Och filmen du söker måste väl ändå vara Stand By Me.
Ja, det är helt rätt, Stefan. Snyggt. Ja, det är väldigt, det känns som att många i, framförallt i vår ålder, har en någon form av relation till den. Att det är liksom, jag blir sentimental när jag ser den här. För jag hade också liksom att, för jag kollade också mycket på den här när jag var yngre. Och det var en film som gick väldigt ofta på tv kanske när jag växte upp. Så det kanske varit så att man såg den ofta på det viset.
Ja, men det tror jag stämmer bra, för att jag tror att den släppt någon gång i mitten på 80-talet. Och
86.
Det är ju, 86, okej. Okay. Och det är ungefär där vi är födda. Så jag menar, när vi var 10, 11, 12 år, då hade den här ju liksom gjort sina runder på video och var säkert billig att visa på tv. Ja. För precis som du säger, känns som att alla har sett den. Och alltså, då var man i den åldern som de här 4 killarna är i filmen. Så att jag tror att särskilt du och jag då, som liksom 10-15-åriga grabbar, man kunde verkligen identifiera sig med de här, ja, vad de nu är, 12-åriga killarna i filmen.
Ja.
Och jag minns särskilt alltså skräcken man hade, som de här killarna har, över att det var en av dem som man fick en sån här blodigel på kroppen, och han kanske fick den på pungen.
Ja, precis.
Och det liksom, man ryste ju hela vägen in i märgen då när man såg det, när man var i den åldern. Och jag vet inte, man kände igen sig mycket i de här killarna. Det var ju väldigt bra skriven och bra illustration av hur det är att vara ja, 12-årig kille.
Och jag tror att det här även är en perfekt kombo också med, mellan en film för barn som är på ungdom och som även passar för vuxna att titta på. Att, för den här är lite läskig. För er som inte har sett det så handlar det om fyra barnomsvänner då, pojkar som ska ut och försöka, som ska ut och leta efter en död kropp som de har hört talas om ska finnas ute efter ett järnvägsspår. Och de ger sig ut på den här resan och ja, så handlar det om det helt enkelt. Så den här är lite läskig också när man är i den här åldern för vad, ska vad som komma skall. Och samtidigt som det är en väldigt härlig beskrivning av den här tiden och så, som de lever i. Det är på 50-talet någon gång, utspelar den sig.
Jag minns så väl i filmen då, så byggs det upp som ett skräckmoment när de ska ta sig förbi en viss gård där det bor en galen hund.
Ja.
Och det känns så... Alltså, visst har väl alla de minnena av att något särskilt hus eller någon gård man gick förbi där det fanns en läskig hund som man var jätterädd för.
Ja.
Hade inte du också en sån?
Jo, verkligen. Absolut. Jag håller helt med. Man blir bunden på så många punkter i den här filmen. Man kan knyta an till mycket.
I vilken delstat ligger Vita huset?
Okej. Washington DC alltså. Det ligger där på östkusten någonstans. Alldeles ovanför New York. Eller alldeles ovanför. Det ligger en rätt bra bit upp. Kan det vara? En 25 mil upp. 30 kanske från New York. Det är svårt. Det är så himla många delstater här också. Det är massa små som jag inte ens kan namnet på. Pennsylvania ligger väl där. Och så Carolina ligger där. Sen så... Men delstaten New York ligger också där. Är inte Washington DC? Tillhör inte det? New York eller Pennsylvania är det. Men förresten, adressen till Vita huset, är inte det 1600 Pennsylvania Avenue eller sånt där?
Det stämmer.
Ja, men då måste jag ju gå på Pennsylvania såklart. För det ligger där i krokarna, vet jag. Jag är inte exakt säker på om det ligger, exakt säker på vart det ligger, men jag går på Pennsylvania.
Nej, det är inte riktigt rätt. Den här är en luring, kan jag säga. Vita huset ligger precis som du säger, ligger i Washington DC. Och Washington DC, det är alltså en stad. Den ligger mitt emellan Virginia, delstaten, och Maryland.
Okej.
Så det är de två liksom som Washington ligger alldeles mellan de två. Men Washington har inte någon delstat.
Jaså?
Nej, Washington ligger, precis som man hört på namnet då, och som du sa, i District of Columbia. Och det här då, på svenska då, Columbia-distriktet, det är ett federalt distrikt som bara utgörs av alltså huvudstaden Washington. Så att de tillhör inte någon delstat.
Shit, det var riktigt otippat svar.
Visst, så de här invånarna som bor där, de har ingen representant med rösträtt i USAs kongress.
Jaha.
Utan man väljer bara, ja, man kommer runt det här på lite annat sätt. Man väljer en delegat som deltar i debatten och i det här representantshusets utskott. Men får inte rösta.
Ja, du ser.
På 1960-talet så lade man fram då ett förslag om att, ja, ska vi inte ta och fixa till en delstat här nu då? Men som att nej. Det ska vi inte göra, utan det här förslaget röstades ner. För man tyckte att alltså, huvudstaden, den ska liksom vara neutral gentemot de andra delstaterna. Så att huvudstaden ska inte ligga i en delstat. Så att, ja, den ligger helt enkelt i District of Columbia.
Och med den nya visdomen så tackar vi för idag, Stefan. Och dagens avsnitt slutade 3-2 till mig.
Härligt. Tack för att ni har lyssnat. Och... Det är det som gör våran dag när vi får höra de här roliga historierna om att ja, men folk lyssnar på det här och de uppskattar det och tycker att det är kul. Och jag vet inte om du såg det förresten, Emil, men jag fick någon fråga här om antal lyssnare och sådär. Så vi kan in och titta lite grann på statistiken. Och vi är ju nu, efter de här snart 2 åren, alltså över 600 000 lyssningar totalt.
Ja, det är ungefär som den här flygplansfabriken som Boeing har. Jag kan inte fatta det, för det är så mycket.
jag kommer ihåg när vi hade lagt ut de första avsnitten och när jag liksom ringde till dig och sa att du, jag kan se här, det är över 70 pers som har lyssnat på detta nu. Då kan det inte bara vara vänner och familj, utan då är det faktiskt några andra.
Ja, det kommer jag också ihåg. Det var väldigt spännande tid tycker jag.
Och vi har ju bytt leverantör under de här två åren, så vi har inte exakt siffra, men det är någonstans mellan 600-700 000.
Ja, så fortsätt lyssna på podden. Det är superkul verkligen. Vi hörs igen nästa vecka med ett rykande färskt quizpodden. Avsnitt 98. Ha det gött. Hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.